Du lyssnar på Fru Petrovas sko av Wilhelm Agrell, inläst av mig, Martin Halland. Fru Petrovas sko. De bägge männen har kvinnan i ett stadigt grepp mellan sig. I ena handen håller hon sin handväska, med den andra tar hon sig åt hjärtat. Mannen på hennes högra sida stirrar med halvöppen mun in i fotoblixten. Hans kollega tittar beslutsamt framåt, förbi fotografen, bort mot något utanför bilden. Men där finns också något annat, något som saknas. Den förtvivlade kvinnan som släpas bort har bara en sko. Scenen framstår lika omsorgsfullt komponerad som ett av de stora mästarnas martyrporträtt, där varje detalj är utformad för att förstärka den övergripande innebörden. Men vems martyrium är det som gestaltas på detta sätt? Eller snarare, från vilken kalla kriget-film är scenen hämtad? Kanske är det från Den tredje mannen, eller snarare från Spionen som kom in från kylan, där den totalitära säkerhetstjänstens brutala hantlangare drar iväg med sitt värnlösa offer till tortyr och avrättning. Men kvinnan på bilden är inte någon känd filmskådespelerska. Hon har visserligen uppträtt i olika roller och är utbildad och tränad för detta. Men just här, inför fotoblixtarna på flygplatsen Mascot utanför Sydney, verkar hon bara vara sig själv. Hennes namn är Jevdokia Alexejevna Petrova. Och scenen, som en påpasslig australisk pressfotograf för evigar, är upptakten till ett av de tidiga kalla krigets stora spiondramer, för samtiden och eftervärlden känt som Petrov-affären. Jevdokia Petrova, kvinnan som just har tappat sin sko i tumultet, var från början en bifigur i en komplicerad underrättelseoperation. Huvudrollen innehades på ett självklart sätt av hennes man Vladimir, som den australiska säkerhetstjänsten, med benäget bistånd från sina långt mer förfarna brittiska kollegor i MI5, under flera år hade odlat som en lämplig avhopparkandidat. I den mån Jevdokia alls fanns med i bilden var det som ett operativt problem och potentiellt orosmoment. Sedan maken till sist förmåtts att ta det avgörande steget och klivit in i en av den australiska säkerhetstjänstens bilar inriktades alla ansträngningar på att så fort som möjligt få ur honom så mycket information som möjligt innan de sovjetiska myndigheterna förstått vad som hänt och börjat vidta välbekanta mått och steg. Prognosen för avhoppare var inte särskilt god, i synnerhet inte om de kom från den militära underrättelsetjänsten eller som Petrov från den allsmäktiga statssäkerhetstjänsten MVD, det blivande KGB. Varken den australiska säkerhetstjänsten eller MI5 visste från början vem Vladimir Petrov var. Men i takt med att odlandet fortskred fick man från olika håll indikationer på att han inte var någon vanlig sovjetisk diplomat med smak för Sydneys nattliv, utan hade andra uppgifter. Ett av dessa tips kom från den svenska säkerhetspolisen som hade uppgifter om honom från åren 1943 till 1947. Då han varit stationerad vid legationen i Stockholm. Till sist, när väl bytet halats in, visade det sig vilken stor fisk man fått. Petrov var i själva verket resident, chef för den dolda underrättelsestation som var inbyggd i ambassaden. För de fåtaliga sovjetiska underrättelseofficerare som tidigare hoppat av hade en förutsättning varit att de kunnat göra detta tillsammans med sina närmaste, väl medvetna om vilket öde som i annat fall väntade dessa. Men när Vladimir Petrov steg in i den väntande bilen var det inte sin hustru han förde med sig, utan en samling hemliga handlingar ur residenturens kassaskåp, dokument som utgjorde en avhoppares kombinerade hemgift och livförsäkring. Också detta ögonblick förevigades, men inte av en pressfotograf, utan av en av de närvarande australiska säkerhetsmännen. En hukande kostymklädd man skyndar in i en väntande bil. Jevdokia Petrova blev kvar i ovisshet.